I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Allsvenska podden, det är onsdag, inspelande stund. Makoto Asara heter jag, Hugo Månsson sitter här mitt emot mig. Vi kan väl börja med dig, hur är läget med dig?
Mycket bra tack, en fin allsvensk omgång.
Den som vi har haft nu, eller den som kommer, tänker du, eller både och?
Alla omgångar är fina.
Alla allsvenska omgångar är fina. Du gick ju på mig där när jag satt och vandrade över Sevilla bara. Nu måste du fokusera på allsvenskan, så då kallar jag in er, sitter vi här nu. Och fokuserar på just allsvenskan. Josip Ladan, han har fokuserat på Malmö, borta i Malmö. Du var till och med på plats, va? Igår.
Korrekt så. Det var en, ska jag säga... både väntad och samtidigt lite oväntad upplevelse på många sätt, men det kommer vi till.
Ja, du, vi kan väl börja där till och med faktiskt, för det är ju det som har hänt mest nyligen. Malmö FF, alltså den allsvenska representanten i årets UEFA Champions League-gruppspel. Tuffast möjliga start här mot Juventus hemma. Många pratade inför matchen. Ja, men Juventus har inte visat någon vidare form i ligan. Tappade poäng mot Udinese, torska mot liksom Empoli och Napoli. Det här är ett drömläge att möta Juventus. Då har folk inte förstått vad Juventus är för klubb och vilka liksom krav som finns på Juventus, känner jag. För att om det är något så vill man ju möta ett lag som på något sätt har vunnit tre raka, slappnar av och tänker att de bara ska avverka en resa till Skåne. Inte ett lag som måste vinna en match för att i princip rädda liksom all form av anseende på säsongstarten. Så det var ju ett Juventus som var supertaggad. Eller hur upplevde du matchen på plats, Josip?
Nej, men jag delade lite grann. Jag tycker att Malmö börjar väldigt starkt. Jag tycker att man kommer in fint och faktiskt trycker ner Juventus under de första delarna, eller framförallt första 25, där man gör det svårt för Juventus. Man stressar och man pressar, men samtidigt på ett sätt som inte är liksom självdestruktivt i avseende av att man, om man skulle tappa bollen, att de kan gå på kontring. Jag ska inte säga att Juventus är skärrade, men det finns en lite svajighet och en liten inledande respekt. Och sen så kommer egentligen Cuadrado förbi Sören Rex första gången ordentligt, och sen är Alexandro där och petar in med huvudet egentligen. Men,
ganska fin nick ändå, alltså, ja, lyckas göra det. Det
är... elegant nick i låg höjd. Han kommer ner där och är otagbart för Ismael Diawara där. Så att det är inga konstigheter egentligen. Och sen så efter det så är det ju egentligen, det fortsätter, alltså Juventus fortsätter och kommer växer in och får den här tryggheten genom att de gör första målet, sticker upp på ett par avslut eller halvlägen, och sen kommer då den egentligen matchavgörande situationen med Alvaro Morata och Lasse Nilsson som hakar i och drar i och krokar i lite i varandra. Morata är ju smart i det läget och faller ganska enkelt, och det blir straff. Från min vinkel är satt i ganska bra position sett i offside-linjen. Och min första tanke är att han låter anfallet fullföljas och sen kommer han vinka. För att det var en situation innan det där AD medvetet lät anfallet fortgå. För Morata ser ut att vara väldigt tydlig offside, alltså kanske med kroppslängd, om inte mer. Men det kommer ingen avvinkning, det blir straff istället. Man VAR-granskar den. Och många tror att den ska, genom att det tar lite tid, att den ska liksom försvinna. Det gör den inte. Dybala slår en ganska enkel straff mitt i mål. Diawara försöker släpa med foten men hinner inte. Och där är egentligen matchen över. Det är liksom 3-0, en biprodukt av det i nästa anfall. Malmö står och sover. Och sen så andra halvlek är mest en transportsträcka, även om MFF försöker att ta sig fram och uppåt i banan och får väl ett par halvlägen och göra någonting. Men över det stora hela en väldigt rättvis seger för Juventus, en dag på jobbet för de italienska giganterna. Och Dejan Kulusevski inbytt, Moise Kean, alltså det finns ju väldigt mycket att byta in, samtidigt som MFF slänger in Adi Nalic, Sebastian Nanasi och den typen av liksom spelare. Så att det, ja, det ska egentligen inte vara något snack. Det är väl mer bara att, att man inte får utdelning på egentligen kanske det enda läget man har där Sören Rex får ett bra volleyläge och skjuter utanför i första halvlek. Men sett över 90 minuter en absolut rättvis seger för Jobb.
Ja, och den är ju också på något sätt väntad. Alltså, det har ju varit mycket diskussioner här efter, om man ju sett där med och med också Olof Mellberg i Telias Champions League-studio sa väl det där också att ja, han tyckte hur agerar försvaret om de inte scoutat motståndet. Ja, det går att scouta topplag hur mycket man vill, men det kommer att se svajigt ut när man möter den typen av kvalitativt motstånd. Det är en sån liksom skillnad. Såklart, Lasse Nilsen hade kunnat hantera den där situationen mot Morata bättre om man inte hade mött en så pass skicklig spelare som Alvaro Morata. Mm. Så att jag tycker också att det är svårt att såga Malmö för mycket för den här insatsen. Tycker ändå att man visar de intentionerna man gör i början av matchen och ändå på något sätt också har, ja, förvånansvärt bra koll på mittfältet tycker jag till en början i den här matchen, sett till vad, liksom, vad man kan förvänta sig att en kvalitetsskillnad som borde finnas. Juventus som sagt, de får ju rätt marginaler i rätt tillfälle med sig och segern är ju såklart helt och hållet rättvis, men jag tycker inte Malmö har någonting överhuvudtaget att skämmas för.
Tvärtom, jag tycker det är intressant det Jon Dahl Tomasson var inne på efter matchen och delvis innan avspark också, med att de kommer inte att gå ut i, även i Champions League och backa hem, utan de ska spela sitt spel för att Malmö FF ska utvecklas. Det är liksom,
ja, det är jätterimligt.
Ja, och i framtiden. Så att det är Olof Mellbergs kritik med scouta, ja. Visst, jag köper väl det att någon form av cynism måste finnas om man vill ha poäng med sig. Mm. Samtidigt som jag tror också med de starka resultaten som Malmö FF har haft med sig nu på kvalet in till Premier League, eller Champions League, mot Ludogorets och Rangers, att det funkar med deras 3-5-2. De kan vara både cyniska och duktiga på att försvara, men även konstruktiva i framåt.
Alltså, så det räcker ju med att ha Frans Brorsson på planen för att ha ett uns cynism i laget, eller det, ja, liksom, det täcker väl upp, ja, där bara på att han är med där.
Verkligen.
Det är en spelare som liksom vet hur man ska fila på reglerna i rätt lägen för att liksom göra det bästa för laget, så att säga. Så jag tycker, reagerar också på en sak. Kallas Jo Inge Berget för Jib,
ja,
på riktigt?
Det gör han.
Har han gjort det länge?
Ja, det har han.
Ja.
Ja, ni märker, jag har inte varit i Skåne på ett tag.
Spelarna själva brukar väl säga Jibben.
Jibben. Liksom. Det där är också intressant. Malte lägger till ett N på sådana här smeknamn för att...
Ja, men det är ju en person. Så att det blir liksom...
en Jibben, bestämd Jibben. Nej, ja. Bara en liten fundering.
Svenska akademin här.
Jag tror att Svenska akademin vänder nog sig, höll på att säga i sina gravar, där är väl absolut inte, den finns ju lever fort. Nej, innan vi snör in oss på saker vi absolut inte ska snöras in oss på, så kan vi istället backa bandet till det Malmö gjorde inför den här matchen. Vi kan väl ha det som någon sorts utgångspunkt. Malmö FF mötte IFK Norrköping. Hade en 1-0-ledning, såg ut att gå mot 3 poäng, och sen så kom då den här situationen som har diskuterats en hel del efteråt med då domare Adam Ladebäck som dömde en straff till Norrköping sent om sidor. Malmö FF som, ja, man kan väl säga att de inte haft marginalerna på sin sida alltid kanske i de senaste omgångarna, har ju blott en seger på senaste 5 matcherna då i och med att det blev 1-1 här mot Norrköping. Inte nödvändigtvis tycker jag för att de har varit så dåliga på något sätt, utan snarare för att de inte har haft de här klassiska plusmarginalerna med sig.
Och det blir ju lätt så när man är inne i tajt spelschema, när de har haft andra, inte viktigare ska jag inte säga, men mer viktigare för ekonomin, där Champions League-matcher i kval, och sen åka på Tele2 som de har haft enorma problem mot, och även om de är bättre än Hammarby över 90 minuter så förlorar de där. Nu är det samma sak igen, att de tappar i sista möjliga sekund, så att de har inte haft marginalerna med sig, som du säger, och det är ju ofta det händer när man är ute och kvalar i Europa samtidigt.
Nej, och då var ju en av de situationerna nu när de inte hade marginalerna med sig just den här straffen. Ja, hur upplevde ni den situationen? Vi kan väl börja där någonstans.
Vi ska bara klargöra att det är den här, eller Tottenhamas straff i första halvlek, och sen så är det ju då den mycket, mycket tveksamma icke-frisparken i slutet som Levi skickar in i straffområdet och Adegbenro nickar in i 95. Men alltså, straffen, det känns som att det är bara en copy-paste på en diskussion som kan appliceras i valfri allsvensk omgång, i valfri match. Det kommer uppstå tveksamma straffar, det kommer uppstå liksom situationer där man kan lika gärna kan fria eller fälla. Och det, om vi bara tar den situationen där med Rex och Nyman, det är liksom, ska man gå in i detalj och titta på varje sån liksom duell, då kan man lika gärna spela handboll istället och gå tillbaka och titta på varenda liksom tröjdragning eller armbåge eller whatever. Det är liksom, jag vet inte, i det läget, jag, svårt, alltså en svår situation, det uppstår ibland så när jag kommer spontant att tänka på när Malmö mötte Örebro i Malmö och det ser ut som att om det är Jake Larsson som sparkar egentligen på sin egen häl eller liksom ska sparka på bollen och Erdal Rakip petar undan den och sparkar på sig själv och får straff i princip i samma del av straffområdet som det här. Så att det uppstår sådana grejer. Däremot är ju den frisparken i slutet betydligt mer ska säga, kontroversiell eller liksom
ska omdiskuterad, säga,
omdiskuterad och direkt avgörande. För att alltså, spola tillbaka några veckor och då har vi alltså en assisterande domare som tar beslutet om att Peter Guargis ska visas ut efter en fot i bröstet på Marcus Berg. Det blir straff, rött kort och Blåvitt vinner. Inga konstigheter, det är liksom en situation i sig. Och där Glenn Nyberg är bra positionerad, men att där den assisterande domaren tar det beslutet för att han ser det från en annan vinkel, fine, inga konstigheter. Men det här, om du väljer att blåsa i det läget eller att ta det beslutet, då måste du vara 100% säker på att bollen träffar armen. Att vi liksom hellre fria än fälla principen gäller ju fotbollen också, och det är väl liksom någon oskriven regel om att det försvarande laget ska ha ska få bollen om det är en tveksam situation. Jag menar inte att det ska ske här per automatik, men jag menar att man måste vara helt övertygad om att bollen faktiskt träffar armen. Och bilderna här visar att den tar klockrent i magen på Colak. Han är lite och flaxar med armarna, det kanske är som lurar domaren. Men ja, alltså det är direkt faktiskt svagt av domaren, oavsett om det är huvuddomaren eller linjemannen, att vara så säker på sitt beslut och sen att det visar sig att det är så uppenbart fel. Jag vet att det är en bedömningssport, det går fort, du ska ta 300 beslut över en match, bla bla bla. Men det får inte ske gång på gång på gång att det blir samma situation. Malmö liksom supportrar kommer påstå att det finns någon sån här domarkonspiration om att Malmö inte ska liksom tillåtas dominera, det är vilket i sig är skitsnack. Men att det liksom återkommer hela tiden i andra matcher också, att det blir avgörande situationer. Det föranleder liksom en diskussion om den allsvenska eller den svenska domarnivån i allra största allmänhet. Men det kan vi ta någon gång.
Och att gå in på den är så tröttsamt, för att det är liksom det är samma argument som att alltså, spelarna håller ju inte bättre nivå än vad domarna, snarare tvärtom. Så att samtidigt som domarna såklart också ska betygsättas på ett annat sätt.
Sen har det ju varit lite väl många, alltså kanske primärt förra säsongen var det ju väldigt mycket prat kring vissa situationer. Det är ju alltid det ganska tydligt att det var liksom
så är det.
Och mitt i hela VAR-debatten dessutom som svensk, alltså man tittar på supportersidan så du får ju liksom, du rullas ju in i kära och fjädrar och skickas ut från dina respektive supporterföreningar och säger, men var det en bra idé? Då ryker du liksom. Men, och det, jag håller ju med, jag ska inte ha varit i svensk fotboll, det ska tycka utan tvekan att vi inte ska. Men samtidigt så blir det öppna för diskussioner har varit den typen av situationer som det har varit. Mm. Och det har varit uppenbart att även från domarhåll att man tycker att men det har inte varit tillräckligt bra.
Nej, ja, absolut, så är det. Samtidigt som det går att hävda flera saker. För första, respekt till Adelbeck som sen efter matchen erkänner sitt misstag. För det tycker jag är, domarna får göra fel, precis som alla människor.
Det hör till.
Ja, det hör till. Så att, men då får de också stå för misstagen sen i efterhand. Nummer två, det gör ju då Ladebäck. Nummer två är att samtidigt som det blir ett avgörande misstag i den här formen när Adegbenro nickar in då målet så sent, så kan ju, det är fortfarande en frispark, det är inte en straff. Det är inte ett friläge som, utan en frispark som MFF ska kunna stoppa i det skedet av matchen också. Det är ju fortfarande det är inte så att de är chanslösa som i en straff till exempel. Där det, ja.
Det är ju inte så direkt matchavgörande, där finns det ju en markeringsfråga på att de ska ha koll på Adegbenro när han dyker upp.
Precis, de kan liksom stoppa en frispark betydligt, eller en indirekt frispark som slås in i straffområdet på ett bättre sätt än vad de hade kunnat göra om det hade varit en feldömd straff där det är en målvakt mot en spelare där det är fördelaktigt för spelaren att slå in den i mål.
Och det är just, jag ska inte gå in på den debatten här nu, det är just därför jag liksom också är emot VAR, att det är så godtyckligt när du kan ändra saker och inte. Och att det blir liksom, det känns inte som att vi kommer få någon absolut rättvisa, för det finns inte absolut rättvisa inom fotbollen. Med det sagt, det här, det är ganska intressant där med reaktionerna från Malmö håll på hela den här situationen. Alltså de som lite konspiratoriskt säger att liksom det är domargruppen som liksom är emot MFF att de inte ska få dominera. Sånt kan jag på något sätt ändå uppskatta, för det har ju liksom, det hör ju till att vara en riktig stor klubb. Då ska du ändå ha inställningen att vi är så bra så att alla vill oss illa. Att liksom den inställningen passar på något sätt Malmö FF, tycker jag i alla fall, utifrån att, att man ska ha den extremt höga svansföringen. Det är inte Malmö FF annars. Däremot, när man då till exempel som efter matchen tänker att jag hoppas att det här får konsekvenser för domaren, som jag vet att Frans Brorsson sa väl där i mixade zonen också efter matchen. Där passar inte Malmö FFs klädsel att börja lägga skulden på annat på så vis. Att liksom supporter håller en sak att känna att ja, det är liksom, men på något sätt, men vi får väl leva med att det är så, för vi är ändå så pass bra. Det är väl den inställningen man snarare ska ha från en Malmö perspektiv om man ska ha den liksom statusen och sitta på den pedestalen som man ändå borde göra, sett till liksom, ja, ekonomiska muskler, sett till slagkraft på truppen och så vidare.
Absolut, och det blir ju då också en liksom en annan, eller det blir ju en segue till en annan diskussion. Jag vet att Jonas Hansson på Fotboll Skåne skrev det här i en Twitter-tråd, att Malmö är som bäst när de får vara lite gnälliga och liksom tjafsiga och föra sig som liksom som en storklubb, precis som du är inne på. Men när de använder det på rätt sätt, det är bara då det hjälper dem.
Exakt.
För att det har varit väldigt mycket, jag delar helt Jonas bild här, att det har varit väldigt mycket i år att man liksom kasta stolar i någon spelartunnel, man omringar domaren och börjar liksom så här få varningar efter slutsignal för att man inte håller med om ett domslut, eller liksom, hur ska jag säga, kanaliserar den här storklubbsgrejen på helt fel sätt, på ett sätt som gör att det skälper mer än det hjälper MFF. Och det har varit väldigt många onödiga poängtapp sett i det stora hela, för alltså beroende på att man lägger fokus på fel saker, eller att man lägger fel fokus på vissa saker, så att man liksom prioriterar att gnälla på Ladebäck eller tjafsa med Nyberg gör liksom, ja, kanske om det hjälper i 15:e minuten, jag vet inte, men att göra det efter ett domslut och sen kritisera och veva och ha sig, det är bara onödigt för dem själva, och det syns i tabellen också. Det gör det, det är ofrånkomligt.
Nej, håller helt med där. Den där tabellen, ja, Malmö nere på fjärde plats väl, den skiftar efter varje omgång här, så man håller knappt ordning på dem där. Det är i alla fall samma topp fyra som ligger där uppe och slåss. Malmö alltså på den då fjärde av de placeringarna. Ett lag som hade en väldigt trevlig omgång, om man blickar tillbaka då till helgen, det var ju Djurgården. Som vi varit lite oroliga för, hur ska det gå nu liksom, formen, de kan inte göra mål, det ser lite svajigt ut. Man går in i ett derby mot Hammarby lite som underdog sett till hur de liksom har presterat.
Vi satt ju här förra veckan och ifrågasatte deras anfallsspel. Vad är det som har hänt?
Förra veckan, tiden går.
Ja, förlåt. Förra veckan. Och ifrågasatte deras anfallsspel efter deras lakvittry. Jag gick in på Djurgårdens pressträff inför derbyt och frågade Thomas Lagerlöf om hur stora är egentligen de offensiva problemen. Och han tycker att han menar på att det är inte så stort. Vi har haft lite resultat, eller svaga resultat på senaste, men anfallsväg, vi gör det liksom på samma sätt som tidigare. Det kommer lossna förr eller senare. Han fick slut på Hugo Månssons snack därefter, för att nu med 4-1 på Tele2 mot Hammarby så avfärdar de alla all skepsis mot deras anfallsspel.
Ja, alltså verkligen, i alla fall för stunden, med att man gör det man så sällan har lyckats göra, för att liksom i den här matchen, man börjar ändå ganska pikt, man skapar lite, man ligger på, och sen kommer 0-1 målet när Ludvigsson slår till. Och då tänker man, ja men here we go again. Nu kommer man på något sätt inte lyckas vända från det här. Nu blir liksom ett läge där man snarare får publiken som någon sorts ok över sig istället. I ännu ett derby. Men någonting helt annat sker. Man vänder om, skåpar väl ut Hammarby helt och hållet i slutändan.
Ja, men som du är inne på så inleder man matchen väldigt starkt. Eller väldigt starkt är väl en överdrift. Men man inleder starkt och pikt. Ja, men man driver tempot i matchen. Ja. Djurgården inleder verkligen tempo starkt och hotar redan i första minuten med någon så här halvchans med Joel Asoro, om jag inte missminner mig. Sen så kommer Hammarby göra ett väldigt vackert fotbollsmål, får man säga. Överhopp på kanten. Darby Bojanic, en läcker genomskärare, ger sin Ludvigsson, stöter in 1-0. Fint. Hammarby tycker jag vid den punkten hotar lite mer. Matchplanerna är tydliga från båda håll och båda går in med rätt matchplan. Djurgården som vill driva upp tempot, som vill föra matchen. Hammarby som mer vill ligga på omställning och hota genom Jas på vänsterkanten. Sen kommer det när efter det målet, då steppar ju Djurgården upp. Och jag tycker faktiskt att supportrarna också steppar upp direkt efter. Att de sjunger på och stöttar faktiskt laget. Det blir inte ett sånt där ok som du var inne på faktiskt, tycker jag inte. Utan, och Magnus Eriksson brinner där nere och ganska tätt där inpå så får man den där straffen. Chilufya görs ner klumpigt av Fjolusson och Magnus Eriksson trycker in sin egen straffretur. Och därefter är det ju bara ett lag på planen egentligen. Och Djurgården vinner fullt rättvist.
Nej, man är oerhört imponerad över hur de ändå tar tag i det här, liksom hela Djurgården. Och pratar, som du nämner, inte bara spelarna utan hela föreningen på något sätt liksom ligger bakom den här liksom vändningen. Och att man vinner på det övertygande sättet och visar att nej, vi kommer inte ramla bort den här guldstriden. Nej, ni har oroat er för mycket över att man inte kunde göra mål på Sirius. Det finns fortfarande väldigt mycket kvalitet i det här laget. Det här är fortfarande en guldkandidat av allra högsta kaliber.
Oh ja.
Och de kommer ju vara med hela vägen in och slåss om det. Jag har väldigt svårt att se något annat.
Precis. Och det är så viktigt i just den här matchen för Djurgårdens del att Magnus Eriksson, som har varit så viktig och så oerhört bra hela säsongen, verkligen kliver upp i en stor match nu efter några, ja, men en liten formsvacka, inte för hans del utan för Djurgården i stort. Och nu faktiskt leder som den lagkapten han är, leder laget och gör det med 2 assist, 1 mål och är allmänt, ja, men vår kollega Per Boman skrev det, att han är landslagsmässig i den matchen. Och det är han verkligen.
Det är han ju också stundtals, Magnus Eriksson. Oh ja. Det är ju fortfarande spelare som har enorma kvaliteter. Ja. Och just det här som nämner, ledaregenskaperna han har, det är verkligen en ledargestalt som var otroligt nyttig för dem att få tillbaka när han väl kom tillbaka till Djurgården. Ja. Josip, något att tillägga om derbyt vi fick se?
Jag tycker att alltså, det svänger så fort, men alltså, vi pratar både om tabellägen och förutsättningar och hela den balletten, men jag alltså, lika mycket som vi skrev att Bayerns seger mot Malmö kanske var deras sista biljett in i guldstriden, så tog Djurgården i samma sekund och drog i nödbromsen för Hammarby här och sa tack och adjö. För att nu står det mellan 4 lag uppe i toppen och det är 7 poängs skillnad mellan Malmö och Norrköping på 4:e och 5:e plats. Så att det här kommer bli liksom en kvartett som kommer både springa om, förbi och efter varandra under en mycket, mycket intensiv höst. Leder mig osökt in på matchen i Borås där jag var och bevakade och var på Elfsborg-Häcken, där Elfsborg mycket, mycket imponerande vände 2 underlägen och egentligen vände matchen från 2-1 till 3-2 på bara ett par minuter, när man har lyxen att byta in Rasmus Alm som springer som en terrier både med liksom aggressivitet och snabbhet, med Per Frick som fortsätter att vara Per Frick och med Johan Larsson som ser ut att vara 31 år ung och har spelat på de allra största av scener med både sitt lugn, sin trygghet och sin, liksom, sina ledaregenskaper. Lite för precis vad Magnus Eriksson är för Djurgården är Johan för Elfsborg.
Verkligen.
Imponerande i många avseenden. Man, alltså, man märker också att man bärs fram av publiken. Alltså det var ganska, ganska välfyllt på ståplatsläktaren i Borås. Många glada, många taggade supportrar och lever liksom precis som i Stockholm, att även om det var färre till antalet så var det fortfarande samma liksom, kämpa på mentalitet istället för att bli liksom frustrerade och bua ut när man hamnar i dubbla underlägen. Tycker att Häcken blir i princip, de har sina de här 2 chanserna som de också gör mål på, men spelmässigt kanske inte är riktigt där de vill vara, och den här liksom svaja resultatraden med varannan match fortsätter lite grann. Oklart om det är liksom att man inte vill, orkar, kan eller har förmågan eller vad det nu än är, men Jimmy Tillin och Elfsborg och Johan Larsson framförallt tycker jag visar på prov på liksom att man är så pass trygga i sin liksom sitt spel, sin kompetens och liksom förmågan och viljan att det kommer lösa sig. Man fick den här käftsmällen mot Feyenoord som vi har pratat om innan, men har efter det liksom vunnit 4 av 5 senaste allsvenska matcherna. Skulle egentligen vunnit mot Hammarby också på hemmaplan när man hade 2-0 i 90 plus, tappat till 2-2, men att man fortsätter tugga på, man fortsätter tro på den spelidé man har och kan kasta den här Elfsborg smyger med formuleringen långt åt skogen.
Verkligen.
För att det gör de inte. De är liksom, av de här 4 Nu AIKs lilla plump här, men jag skulle säga att de är kanske det bästa och formstarkaste laget just nu.
Alltså, en fundering jag hade liksom, jag vet att du Hugo har ju hyllat Robert Gojani väldigt mycket. Du är ju inte ensam om det. Och det här tappet känns som att det här kommer bli kostsamt, att Gojani försvinner, Holströmer. Du ler som att du tänkte säga ungefär samma sak här.
Ja, jag var precis på väg in på den saken. För jag antar att du också är på väg mot det, att Simon Olsson nu är tillbaka från skadan och att han ersätter ju Gojani alldeles naturligt.
Men det är en blessing in disguise, tycker jag. Alltså, för att Simon Olsson, det är en spelare, jag ska säga, jag gillar den speltypen.
Är det någon som inte gör det?
Nej, det är en bra fråga. Men alltså, när han kommer tillbaka och verkligen hittat formen igen.
Att du får... han, direkt efter skadan kliver han in och är i princip lika bra som han var innan skadan.
Ja, men alltså att han får, att det ger ju en extra dimension. Mm. För att det här liksom tre blocket de hade innan, absolut, det funkade väldigt bra i systemet de har, som är, ja, vi använde ordet cyniskt tidigare. Det har ju liksom den aspekten i spelet har jag Elfsborg verkligen använt i liksom det allsvenska spelet och haft stor framgång med. Men här får de ju en extra dimension som gör så otroligt mycket för dem, att de också kan bara liksom sprudla på det här sättet de gör just nu.
Nej, men det är ju som du säger med Römer och med Holst. Det är ju liksom den defensiva balansen som Elfsborg verkligen behöver för att spela, för att hålla sin spelidé och ligga på kontringar och vinna bollen där. Mm. De är ju jätteaggressiva, men man behöver också det där kreativa spindeln i nätet som en sån här förare som Simon Olsson och Gojani var. Men Simon Olsson med den bakgrunden han har och den kopplingen till Elfsborg, så är han ju den ultimata spelaren. Lite på samma sätt, jag vet att Claesson inte är från Borås, men lite på samma sätt som Claesson, han väntade väldigt länge innan han tog steget ut i Europa. Och det är exakt, nu skiljer de sig lite i spelartypsmässigt, att Olsson är ingen ytter på samma sätt.
Han är en bolltransportör,
det är han,
och men... det är ju inte riktigt Robert Gojani på samma
sätt. Jag tycker
sätt.
Han har varit det i år.
Ja, fast inte på samma, alltså Olsson har en annan höjd.
Det har han. Han har
en annan offensiv höjd. Ja. Det finns en annan liksom, alltså Gojani är otroligt spelsinne, otroligt skicklig på så vis, som fantastisk fot, men han har inte riktigt den här, alltså, drivet som jag kan tycka att Simon
explosiviteten Olsson, kanske.
Ja, men drivet.
Ja, nej, men Simon Olsson är ju extremt skicklig. Han är ju en åtta, alltså för att uttrycka det i tröjnummer roller, så är ju Simon Olsson en åtta och en tia på samma sekvens liksom, eller vad man ska säga. Han är ju extremt skicklig, och det är nog guldvärt för Elfsborg, och det kan verkligen, märk väl på ordet, det kan bli guldvärt med just att Simon Olsson är tillbaka i Elfsborgs tröjan framåt hösten nu.
Vill, innan vi går vidare från den matchen, vill jag stanna lite vid Häcken också, för där är man ju faktiskt lite förvirrad. Alltså för det var ju, alla vet ju att säsongen började fullkomligt katastrofalt på alla sätt och vis för dem, och på något sätt så sattes ju standarden för att det här blev ett mellanår redan där. Det här blir inte året Häcken slåss om guldet som alla sitter och tippar inför varje säsong, eller vissa tippar inför varje säsong, att Häcken, nu, i år är det Häckens tur, nu kommer de lyckas till slut. Men den här gången fick man ganska tydligt på pränt snabbt att det här är inte året i alla fall.
Nej.
Men de har ju såklart, de har på något sätt hämtat sig från det här och börjat ta lite vinster här och var, men det känns som en väldigt liksom medioker och halvhjärtad comeback alltihopa, att de fastnat i någon sorts dvala där i mitten utan att man riktigt vet vad man har dem.
Folk brukar säga att det går snabbt i hockey. Det går snabbt i BK.
Ja, men går det snabbt? Alltså det känns som att
det går inte snabbt, det svänger snabbt då. För att Andreas Alm lämnar och de tar in Per-Mathias Högmo som omedelbart fixar några starka resultat. Men sen därefter, när man tror att allt ska vända och Häcken ska blanda sig med Kalmar, Hammarby, Norrköping om det där jobbiga segmentet precis under toppen, så gör de svaga resultat direkt efter. Så att man vet inte alls vad man har dem.
Nej, för nu är de ju i ett läge där de liksom slåss om att vara sidade i Svenska Kuppen. Det är ju där vi är liksom.
Denna åtråvärda
åttonde plats som alla siktar på för att få en liten fördel i kuppen. Nej, jag blir inte riktigt klok på, för truppen är ju så pass bra egentligen. Den borde kunna göra bättre resultat, och sett till liksom inledningen av säsongen så borde man kunna återhämta sig på ett mer trovärd, liksom mer bättre sätt än vad de har gjort.
Det man ska bara kort ha med sig med just fallet i Häcken är just två spelare som de har saknat i år, som är oerhört viktiga och centrala för Häckens spelidé och föreningen i stort är ju Rasmus Lindgren och Erik Friberg som knappt har spelat jag ska säga regelbundet under hela säsongen. Och de tappen görs ju väl när man är tvungen att spela Falsetas på centrala mittfältet eller Johan Hammar där bak tillsammans med Toivio. Mm. Eller Tobias Karlsson nu då.
Ja, Karlsson senast här.
Precis, så det är ju kvalitetsskillnad.
Mm. Utan tvivl.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Veckan. Vi fortsätter att vara lite förvirrade över Häcken samtidigt som vi har ju avverkat Elfsborg, vi har avverkat Djurgården, vi har avverkat Malmö i den här toppfyran. Vi har pratat om AIK också. Mm. Åker på en liten plump i protokollet efter att ha varit oförskämt stabila och i bra form tidigare. 0-0 borta mot Mjällby, de är ju långt ifrån ensamma i sällskapet att åka på plumpen mot just Mjällby. Djurgården hade ju också en 0-0 match mot dem, måste vara på hemmaplan, och hade ju problem att sätta en boll även borta på Strandvallen. 0-0 alltså här, ganska jämnt i chanser.
Jag tycker Mjällby var bättre.
Ja, till och med där,
ja. Ja, det tycker jag. Framförallt i första halvlek. Jag kollade inte lika noga i andra halvlek, men i första halvlek tycker jag att Mjällby verkligen har gjort läxan. Och om Olof Mellberg ifrågasatte Malmö FF scouting av Juventus, så tycker jag att Mjällby verkligen hade scoutat AIK väl, för att inte ens på fasta situationer tycker jag att AIK hotar speciellt mycket, utan Mjällby utnyttjar sin styrka och sin explosivitet där framme med Bergström och med firma Bergström och
Sarr.
Och Sarr är ju han spritter ju av självförtroende och är farlig i nästan varje anfall. David Löfqvist har en frispark i ribban tidigt. Så att, jag tycker Mjällby var snäppet vassare än AIK. Sen så är det ju kanske en styrka då i AIK att när det inte stämmer för dem en dag, som i måndags mot Mjällby, så lyckas man ändå hålla tätt och bärga med sig en pinne på en ganska tuff bortamatch.
Ja, och såklart alltså AIK, det är ju långt ifrån kört för dem, bara för att de fick ett kryss här fortfarande i allra högsta grad med oss loss där uppe. Samma poäng som Djurgården i toppen. Men det måste ändå känna att den där pinnen, om man tittar på Mjällby i tabellen, nu är det liksom senaste tre, det är en vinst och två kryss totalt.
Mm.
Och det finns någon form av, det känns som att de har hittat formen för att fixa det här kontraktet väldigt tydligt. Att man kan plocka pinnar på det sättet man har gjort mot Djurgården och AIK i matcher där ingen förväntar sig att de ska ta pinnar. Ja, det är ju guld värt. Mm.
Alltså de, verkligen.
Ja, det är på något sätt att det är precis den typen av oväntade poäng som på något sätt kan rädda ett kontrakt, absolut. I de här matcherna de väntas ta poäng eller väntas kunna ta poäng. Såklart du måste kunna vinna de här sexpoängsmatcherna också. Men bara det faktumet att du ändå får med dig andra poäng som du inte förväntas få med dig, sätter dem i ett helt, helt annan sits än många andra klubbar just nu. Så jag tycker att det finns all anledning att titta ljust på framtiden i Listerlandet i alla fall, för att det ser bra ut, tycker jag. Det ser stabilt ut. Även om tabelläget är någorlunda prekärt, så finns alla möjligheter att klättra lite också. Även om truppen i sig och potentialen kanske inte är skyhög, så...
Men det finns spännande spelare.
Absolut.
Där. Och interimtränare Torstensson har ju verkligen fått fart på grejen också. Han har identifierat att anfallsparet Sarr och Bergström kommer lösa det med Löfqvist där bakom. Mm. Med en framstormande Kadir Hodzic till vänster och Joel Nilsson till höger, så finns det intressanta spelare som kan lösa poäng åt dem.
Ja, definitivt. Och så får man inte heller underskatta de två lagen där under som håller på och fäller krokben för sig själva hela tiden. Örebro, som vi pratade om för 2 veckor sedan, som att ja, men det är väl klart att de ska klara det här. Jag vidhåller det fortfarande.
Just det, vi sa kanske något sånt, ja.
Jag kommer att vidhålla det ytterligare om det behövs. Men att man håller på och gör livet så onödigt svårt för sig själva, det gör man. Tänker främst på Nasiru Moros fruktansvärda hjärnsläpp och skallningen mot Robin Tranberg. Och sen efter det är det tack och godnatt. Och så lite kaosscener i slutet där med supportrarna.
Klassiska tränaren måste gå ut och prata med fansen. Då vet man att det inte är så gott ställt.
Nej. Det är kanske av alla konstruktiva samtal så är det kanske mitt favorit konstruktiva samtal när tränare och klubbledning ska gå ut och prata med mycket, mycket arga supportrar. Man vet att det är inte Nobelpristagare varken på ena eller den andra sidan. Men alltså att Mjällby mår bra av att ha liksom att fokusera på sig själva men också någonstans ha i bakhuvudet att Örebro och ÖFK har ännu större problem och är en ännu sämre form och har mycket mer skit att hantera själva än vad Mjällby har så att de kan titta uppåt mot Degen och HBK.
Men Josip, du vidhåller alltså att Örebro, de stannar kvar?
Jag vidhåller det med den med tanke på namnen och kvaliteten som finns i det där laget.
Jag backar från det. Jag var minst lika säker som dig förut att jag tror jag satt här i den här studion och sa det att Örebro stannar kvar med de spelarna, men jag tror faktiskt inte det längre.
Och jag, nej, den onekligen fegaste av oss tre här, säger att jag väljer att låta det vara osagt. Jag insåg när du sa det nu Josip, just det, vi satt ju här och sa att Örebro är för bra, de kommer alltid ha en bra höst, tror jag, när jag sa något sånt. Men alltså så här, man bara tittar på resultatet. Hemmamatch på Bern Arena. Du möter Varberg och du förlorar med 0-3. Alltså det är såklart att siffrorna rinner iväg på Moros. Alltså liksom, ja, hjärnsläpp där i första halvlek. Jag ska återkomma till det, finns en liten fundering där också. Men alltså oavsett hur siffrorna rinner iväg, oavsett om det är talande för en matchbild eller inte, utan att säga det här, eller 0-3 hemma mot Varberg. Alltså det är ett sånt resultat som man bara tänker att det här är ju verkligen... Det här är ett lag som kan utan tvekan åka ur.
Ja, men det finns en sak jag stör mig på med hur... Ja, det är en sak jag stör mig på i hur du formulerar den där funderingen, och det är ju att...
Ja, med all respekt mot Varberg. Ja,
för Varberg är inne i en bra period just nu.
Absolut,
och
absolut.
De ska inte underskattas.
Nej, men 0-3.
Ja, men Varberg har 4 segrar på de 5 senaste. Örebro är ju i motsatsen i formmässigt. De är ju fruktansvärt svaga, och Moros hjärnsläpp... sätter ju verkligen bilder på det eller beviset.
Ja, absolut, absolut. Och det finns ju jättemycket logik bakom siffrorna, och Varberg gör en jättebra match och ett svårslaget lag. Men bara symboliken i det, oavsett vilken form Varberg går in i. Oavsett, alltså det hade varit samma symbolik oavsett om du förlorar. Alltså förlora med 0-3 hemma kanske jag ska uttrycka mig snarare. Det är inte att du förlorar med 0-1-0-2. Det är nog en bättre, med all respekt till Varberg återigen, var inte menas någon sorts hån mot den föreningen och allt positivt de gör, ska sägas. Men i alla fall 0-3 som resultat hemma i en match där du måste vinna för att liksom hänga på.
Ja, och det säger allting om den sitsen man befinner sig i och om det läget, liksom det extremt akuta läget. Vi pratar om samtalet här efter matchen, vi ser liksom det är uppgivet och det sträcks, alltså så här, slängs ut armar i gester och man står och pekar och diskuterar och liksom gestikulerar även internt, och samtidigt som sportchef Axel Kjell går ut i tidningen efteråt och säger att vi har liksom en enad kraft i laget och att vi liksom alla strävar mot samma sak. Ja, det kanske man har, men fan vad man måste gräva efter det, för att det ser så bottenlöst mörkt ut.
Nej, men försvarsspelet på 0-3-målet också.
Ja, det är som att ens tv-spels handkontroll dör liksom mitt i en match, så man bara slutar och liksom springer, man kan inte göra någonting. Det är lite samma känsla. Med det sagt, jag tror på ÖSK. Jag kommer försvara min tes ytterligare ett par omgångar, så att den som anklagar mig för att vara vindflöjel får gärna tänka om.
Jag vill lägga en helt annan anmärkning på det du sa här, att nu för tiden med de nya moderna fotbollsspelen på tv-spel så funkar det bättre att försvara när du bara lägger bort handkontrollen.
Ja, det
det där var snarare när du liksom bara lite på måfå, när du försöker försvara på FIFA, det är då det ser ut sådär. Nej, men alltså just det röda kortet vill jag ju också komma tillbaka till. Nordin Gerzic, lagkaptenen, för övrigt högst delaktig i den liksom uppvisning i bedrövligt försvarsspel och liksom bottenlös bedrövelse som 0-3-målet var. var ju väldigt kritisk, väldigt öppet mot Moros liksom röda kort, att du får inte göra så där och så vidare. Jag har gjort det förr, la han väl till också, med liksom otrolig självdistans och självförståelse liksom. Men samtidigt på något sätt en välmående klubb.
ÖSK?
Nej, i en välmående klubb. Ja. Låt mig prata färdigt min mening. Konstig svenska där. Så hade man ju inte liksom singled out en spelare på det sättet. Man hade sagt, ja, såklart det röda kortet kostade, såklart det var dumt gjort, bla bla, men vi får inte falla ihop på det här sättet ändå.
Samtidigt som det kanske är exakt vad som behöver sägas i det här läget de befinner sig i.
Ja, men tror du inte han vet om det själv?
Jo, men han kanske ska höra det mer allvarligt också. Han kanske ska liksom förstå allvaret som ÖSK befinner sig.
Det är högst befogad kritik.
Och alltså Moro kommer ju tillsammans med Besara och Hamad i sommarfönstret som den mittbacksförstärkningen som de behöver för att rädda kontraktet. Han kommer som en högt ansedd spelare som ska kliva in och göra skillnad försvarsmässigt för ÖSK. Då kan man inte agera på det där sättet. Det fungerar inte. De behöver i alla fall, även om de får slåss mot marginaler och så vidare, så behöver de i alla fall alla 11 spelare på planen för att kunna bärga de resultat de behöver. Yes. Så att det är för svagt.
Har du någon scouting-rapport, Josip, från Gorica i Kroatien, hur han såg ut där?
Ja, det var ju...
Du har det?
Jag läste faktiskt i NA om det här, att det är hans fjärde röda i karriären på 37 matcher. Så det här är en ganska liksom, jag ska inte säga utvisningsbenägen, men en hårdför och tuff spelare som går in i dueller och som spelar ibland med liksom hjärtat utanpå tröjan. I Gorica så fick han en ganska ordentlig utvisning.
Ordentlig utvisning.
Nej, det var väldigt, den är solklar i sig själv, men den kommer från en ganska hård satsning. Han kommer sent in i en tackling och han backar inte undan lite, och så reagerar han liksom likadant efter den tacklingen som han gör mot Varberg. Så att det är liksom, det finns viss historik där. Sen såklart, det är en idiotisk sits att sätta laget i, och det skälper liksom extremt mycket i den sitsen man är i. Men jag tror samtidigt också att man internt liksom kommunicerar och klargör tydligt vad som gäller, att okej, det händer den här gången, vi har inte råd med de här misstagen, det får absolut inte hända igen, och så försöker man att gå vidare. Så att det är väl liksom både en höna av en fjäder, men ändå inte samtidigt, om någon förstår vad jag menar.
Det är nog få som förstår något vi säger, höll jag på att säga. Men alltså, man kan väl säga så att han jobbar efter devisen att om man ska ta ett rött ska man ta det på riktigt. Så kan man väl säga.
Lite så.
Med det sagt, Örebro alltså först, alltså behöver jag säga någonting om Östersund som också är där i botten? Alltså, de torskar mot Sirius som tar 3 poäng, återigen när andra raka segern. Såklart jätteskönt för dem att verkligen distansera sig från bottenträsket på allvar. Men Östersund är väl i princip, ja, avmyggade i botten så att säga. Det finns ju inte en tillstymmelse till att de ska hålla sig kvar.
Min dom är högljudd och klar. Östersund, de är ute.
De är ute, hej då. Ja, i och för sig, men det är ju den här frågan då, att om Josip är väldigt övertygad om att Örebro ska hålla sig kvar, ändå kan se skärmen i att Mjällby gör det de gör, betyder det att du ser ett fall för Degerfors här framöver? Kanske med start i, ja, nu har de ju förlorat innan det också, men liksom när 4 i torsken är borta mot Kalmar?
Ja, alltså man har ju vissa så här liksom, vi ska ha i beaktande att det fortfarande är liksom 11 matcher kvar. 12 till och med, med liksom hängslen och livrem och hela paketet här. Men man har alltså Sirius hemma i nästa. Efter det ska man till Tele2 och möta Djurgården på bortaplan. Man har därefter AIK på hemmaplan och Varberg borta. Så att det är inga lätta matcher Degen har heller. Det finns en absolut en risk att de liksom i kombinationen med egna prestationer kontra att de ser Mjällby varva upp bakom sig blir lite oroliga. Men samtidigt så har de ju också, det är lite samma sits för HBK som är på 20 poäng. Och sen så har vi den här lilla gänget med Sirius, Häcken och Göteborg på 22 och 23. Så att Degen ska absolut vara oroliga. Och med tanke på att den närmaste konkurrenten bakom verkar ha hittat någonting som liknar form i alla fall. Sen så som sagt, och det kommer ju sägas i diverse olika intervjuer och snack framöver också, att det är bara den egna prestationen vi kan påverka och bla bla bla, men lika mycket som man har hört en klickan, lika mycket vet man att det är skitsnack, för man tittar i tabellen, man pratar internt mellan varandra, men det är ingenting man kommunicerar för oss i media, som de brukar säga. Men det finns nog en del anledning till oro även i de värmländska skogarna där.
Men om man, precis, det vart ju som sagt en förlust här igen nu, 4-1 borta mot Kalmar, men liksom grundtesen i den här matchen måste väl ändå vara hur imponerande Kalmar är. Med sättet de flyter fram, Oliver Berg 2 mål här, Sebastian Ring får näta, Isak Jansson dessutom. In i målprotokollet kan vi slänga in en liten lyssnarfråga från Palmegruppen där då. Är Oliver Berg årets värvning sett i pris? 7 plus 5 med 12 omgångar kvar.
Ja, det är bra.
Definitivt.
Ja, men det är en bra kandidat i alla fall. Mm. Ja, Josip slår fast att det är årets värvning alltså.
Ja, sett till pris, till vilken, var han kommer ifrån, till vilken miljö han kommer till, vilket spel och vilken poängleverans. Alltså, man glömmer att Kalmar ligger sjua. Att de liksom går från att kvala sig kvar med minsta möjliga marginal neråt förra året och liksom att starta om med Rydström på det sättet som man har gjort och få Berg att liksom leda det här laget poängmässigt och Romario med liksom inställning och erfarenhet från KFF, Rydström på bänken liksom. Jag lika mycket som jag stod fast att ÖSK klarar sig kvar, lika mycket säger att Oliver Berg är årets värvning sett till de här parametrarna, definitivt.
Samtidigt som man också kan lägga upp ett antal andra kandidater som Birman Sevic, kostar lite mer men har ju en annan höjd i sig. Hjalmar Ekdal i Djurgården har ju varit suverän hela säsongen för en ganska billig peng från Hammarby. Det finns ju mängder av bra värvningar.
Helt klart.
Adek Benro har ju inte varit jättedålig.
Han har inte varit dålig, nej, han glömde jag bort. Så att Adek Benro har varit lysande också såklart.
Men ja, mycket, mycket bra rekryteringar alltså överlag. Några som har rekryterat väldigt mycket saker än IFK Göteborg. Jag vet inte hur många av dem. Ja, Marcus Berg måste väl anses vara en väldigt bra värvning.
Väldigt bra.
Alla fattar att han skulle vara det. Jätteviktig seger tycker jag, man får kalla det 2-0-segern här hemma mot Halmstad. Just Marcus Berg gjorde ett av målen, Tobias Sana också i målprotokollet.
Och assist.
Assist dessutom. Mm. Vad säger vi om det så att säga? Göteborg, ja... Vad har vi dem? Är väl alltid frågan man ställer sig, och man kan väl ställa den frågan också lite med blick mot klassikermötet som väntar i stundande omgång. Det här liksom svenska El Clasicot mellan AIK och IFK Göteborg, man får kalla det så. Här kommer folk att säga emot eftersom vissa tycker att det finns andra möten, andra rivalmöten som borde kallas där, men AIK och IFK Göteborg.
Ja, men det är väl precis det här nu, ja. Inte just med den matchen, men utan i avstamp mot Halmstad så är det ju en väldigt stark seger de tar mot ett svårbesegrat Halmstad. Och nu kanske äntligen det kommer, det skedet som man spåddes när de gjorde sina rekryteringar och bytte tränare, att det kanske inte är så vackert, men nu tar de 3 poänger med hjälp av Marcus Berg. Och kanske är det vi nu får se, en regelbundenhet och att de faktiskt fortsätter på inslagen väg nu.
Ja. Och det är framförallt, det kommer ju inte behövas någon extra motivation till att åka till Solna och möta AIK som jagar guld, och att man vill förstöra de planerna där inför stor publik. Så att det är, jag tror att Micke Stare behöver nog inte hålla något extra liksom passionerat eller uttrycksfullt brandtal i något omklädningsrum, utan det är både han och spelargruppen är nog extremt medvetna om vad som händer om man tar med sig en fin känsla från segern mot Halmstad. Så att jag tror att, även om med all respekt till Malmö FF Djurgården på lördag, så tror jag att den största känslomässiga och liksom hetsmässiga knallen kan nog komma på Friends på måndag.
Det är ju en av de stora smällkaramellerna vi har att se fram emot i den stundande omgången. Vi kan väl då med andra ord spatsera vidare just framåt mot det som komma skall. I övrigt är det ju såklart lördagens superdrabbning Malmö FF mot Djurgården. Alltså jag tycker att det här är en ofantligt svår match att tippa på förhand. Alltså det är ju en ren trisslott vad som kommer att ske. Alltså klart, Malmö har hemmaplansfördel. Malmö på pappret har ett bättre lag och så vidare, men de har också De har Juventus-smällen i ryggsäcken. På både gott och ont, skulle jag säga. Både gott och ont. Samtidigt som Djurgården har också lite ändå på både gott och ont den här derbykrossen av Hammarby med sig. Det finns ju många olika liksom mentala parametrar och fysiska parametrar att ta ställning till beroende på vad de har varit med om innan. Men samtidigt en sån här toppmatch med risk att verkligen bara slänga ut alla klyschor som finns bara rakt av här. Varje match lever ju sitt eget liv och just de här toppmötena lever sina egna liv. Om man bara ska försöka göra någon form av förhandsanalys, vad säger vi?
Jag tycker att det är ganska såklart att Malmö på Eleda är solklara favoriter. Men på samma sätt som att Djurgården på Tele 2 mot Malmö är solklara favoriter.
Du tycker hemmaplansfördelen är så pass stark?
Det tycker jag. Med minnet då, från 2019 när Buya Turay skjuter in 1-0 till Djurgården. Och därmed även kanske guldmatchen kan man... man kan väl hävda att det fällde avgörandet i slutändan. Men oavsett så tycker jag att Malmö på hemmaplan är en... men det är väl 60-40% fördel till Malmö, skulle jag säga. Och framförallt kanske mer den här 0-3 där man ska säga att de får fötterna på jorden igen efter att ha känt sig lite mänskliga nu med 0-3 hemma mot Juventus i ryggen, så tror jag att man kommer vilja göra och det här blir liksom inte sista chansen för Malmö att haka på i guldsynen, det är absolut inte, men man vill nog skicka ett budskap i guldsynen att nu vi är med på riktigt och nu ska vi sluta latcha bort poängen.
Ja, alltså,
förlåt. Ytterligare en parameter som jag tror att man som gör det här ännu mer svårtippat är ju Malmös abnorma skadesituation och skadeproblem som finns. Niklas Moisander, Oskar Lewicki, Sergio Peña, samtliga liksom egentligen givna startspelare under normala omständigheter har ju knappt varit i liksom träningen, mindre i spel på de senaste veckorna. Samtliga tre missade ju också matchen mot Juventus. Johan Dahlin som dras med vissa målvaktsproblem. Men samtidigt jag tycker att Diawara har visat att han är en fullgod backup och en målvakt som man kan använda i liksom matcher på ett sätt som inger lugn och förtroende, även om det fortfarande är liksom visst, du går från Degerfors till MFF och från Stora Valla till stora scener, men det är liksom det finns någon grundmurad liksom förtroende från backlinjen och från honom till sina lagkamrater, men det lämnar vi där här. Jag menar liksom att skadeläget kommer att fälla ett avgörande, kanske inte i denna omgång, men definitivt framöver, för att Malmö är beroende av sin breda trupp, man är beroende av sin rotation, och använder du 70-80% av din trupp i både, eller din startelva i både Champions League och i Allsvenskan, så med all den erfarenhet MFF har, det kommer inte att räcka till 3 poäng i alla matcher, det finns inte, så att det är liksom, jag vet inte, det handlar nog för fysteamet om att jobba ännu mer intensivt och få ordning på det här. Det leder mig till en läsarfråga som kom här också.
Jag tänkte att, precis, men kör du.
Ja, att det kom liksom att är det en slump att Malmö har så många skador? Både ja och nej. Jag tror att man hade tidigare fystränaren Ben Rosen som jobbade väldigt länge i klubben och som hade liksom en utarbetad plan för hur man skulle göra med återhämtning och belastning och sådär. Som lämnade för FC Köpenhamn och som parallelljobbade med det danska landslaget. Och detta är första året som man använder nya fystränaren Mark Reeds plan och struktur för träningen. Så att jag tror många svar finns nog att finna där också. Får mig osökt att tänka på Helsingborgs extrema skadeproblematik förra året, där jag tror man hade samma startelva i en handfull matcher över en hel säsong. Men där man gjorde förändringar i fys och sjukgymnaststaben och direkt fick ordning på skadeproblematiken. Så att det ligger nog, jag ska inte säga att det ligger en hund begraven, men det finns nog mer att gräva i gällande liksom hur små förändringar och liksom personalrelationer kan påverka prestationer på plan.
Kanske inte en hund men en hamster då? Ja, den nivån av begravet husdjur.
Någonting där.
någon form av varelse i alla fall. Med det sagt, alltså, ni hör själva stormöte som väntar Malmö mot Djurgården och naturligtvis då AIK och IFK Göteborg. Lite annat också såklart. Vad ska Örebro hitta på Platinum Cars Arena när de åker till Norrköping är ju en fråga man såklart ställer sig, just de tillbaka från smällen här senast. Mjällby kan de stänga igen även på Bravida borta mot BK Häcken. Hammarby hemma mot det här formstarka Varberg. Absolut inte tre enkla poäng överhuvudtaget. Halmstad Kalmar, Östersund Elfsborg och Degerfors Sirius har vi även i den väntande omgången. Vilka dagar de är på, det får ni ta reda på själva. Där orkar jag inte läsa upp för er. Med det sagt ska vi ta lite ytterligare frågor innan vi stänger butiken för idag. Gabriel kommer med en fråga här. Sett till relativt låg poängskörd, väl? Frågetecken. Vad är rimligt att segrarna slutar på för totalpoäng? Och då pratar han väl naturligtvis då om de allsvenska mästarna vi kommer få kora längre fram i höst. Kommer det räcka för AIK att bara vara minst ojämna poängmässigt i toppen? Jag säger ja på att, alltså, det är väldigt tydligt att alla lag kan norpa poäng av alla lag i den här serien. Det är en serie där båda de lagen vi har längst upp i tabellen har gått genom vissa resultatmässiga svackor under säsongen under olika perioder. Och på något sätt så tror jag att det som kommer fälla avgörandet är just den här grundstabiliteten och just förmågan att inte tappa onödiga poäng i lägen där du riskerar att göra det. Alltså, det här är också en klyscha, men vinna matcher där du kanske egentligen inte förtjänar att vinna. Eller vice versa, vi ser till att verkligen vinna alla matcher du förtjänar att vinna också.
Men det, vi är ju inne i ett väldigt viktigt skede av säsongen. Kolla på Djurgårdens spelschema exempelvis, som är en av guldkandidaterna, som nu har MFF borta, Degerfors som man, på hemmaplan som man ska vinna, men Östersund borta också, en seger där, men AIK derby sen och Elfsborg på hemmaplan. Det är liksom de storlagen och de guldkandidaterna möter ju varandra nu och avlöser varandra där, och det kommer ju såklart, det krävs ingen raketforskarutbildning för att fastslå det, men det kommer ju såklart avgöra väldigt mycket hur det ser ut. Med start redan nu på lördag och ja, men AIK och Göteborg avgör väl kanske inte guldsidan för att det inte är två topplag, men för AIKs del då, att besegra dem.
Ny fråga här. David Vukovic frågar: vem vinner skytteligan i Allsvenskan och varför är det Marcus Berg? Ja, då måste han göra ganska många mål, va, om man ska hinna i kapp där.
Ja, nej, han vinner ju inte skytteligan.
Nej, det förstår jag.
Han har ju dock ett bra målsnitt och har väl gjort den absoluta majoriteten av IFK Göteborgs senaste mål också. Så att jag vet inte hur mycket han är uppe på. Är det en 5-6 baljor redan?
Möjligt.
Ja, han är ju uppe på en hel del. Han är ju redan uppe på 5. Och det är ju bara 5 upp till då Adegbenro som leder på 10.
Samtidigt som Norrköping verkar hitta formen och Adegbenro är fortsatt i form.
Så att han tuffar på, men samtidigt så har, liksom, bara har han gjort 5 mål på, jag tror det är ganska få matcher också. Så att Berg är ju, han kommer nog göra sina. Sen om det räcker hela vägen, det vet jag inte. Jag tror att han kommer sluta på, ja, lätt en 8-9 i slutändan, utan tvekan.
Ja, alltså det krävs, det är nästan liksom ett underbetyg om man bara gör 3 mål på resterande 12 matcher.
Det är underbetyg.
Så att jag skulle väl säga att faktiskt helt ärligt, han är inte helt, alltså, han är inte helt avskriven från en skytteligatitel, fast han kom mitt i säsongen skulle jag säga.
Han har väl samma chanser att vinna den som Christian Kouakou i Sirius, i mitt tycke.
Ja, men alltså titta på liksom Adegbenro, så har ju liksom majoriteten av hans mål kommit under våren. Alltså, de gjorde hur mycket mål som helst där i början. Sen har de ju droppat in lite på uppsut senare också.
Han har ju också haft skador. Han har haft skador.
Absolut, absolut. Det är ju en jättestor del i det också, att han är frisk nu. Sen det finns ju många aspekter här. Hur kommer Colak att matchas när det väl liksom brinner till i liksom Champions League-gruppspelet och du börjar ha de matcherna nu som du kommer ha varannan vecka? Kommer han att vilas ibland? Har Malmö råd att vila honom ibland? Det är också en aspekt. Det är inte riktigt att man har råd att börja rotera runt allt för mycket i det läget. Birmancevic med hans fantastiska form är faktiskt på 7 mål just nu, bara ett bakom Colaks 8. Ska vi inte heller räknas bort. Ja, Oliver Berg som vi nämnde uppe på 7, Per Frick på 6 mål. Det är väl i princip bara Aslak von Witry på 5 här som man kan liksom skriva bort helt och hållet. Det känns som väldigt många kandidater finns till att faktiskt ta hem den här skytteligatiteln i år, och att man ändå har kommit en, alltså, målproduktionen har varit ganska bra på de som liksom har gjort flest också, tycker jag i alla fall. Det räckte väl, hur många gjorde Kalle Holmberg när han vann skytteligan? 14?
Ja, 14-15.
Något i den stilen, och det är ju anmärkningsvärt att det här räckte till en skytteligatitel, tycker jag.
Men det brukar ju, eller, jag har haft det här argumentet flera gånger, men för det känns som att varje år hamnar skytteliga vinnaren på runt 15 mål.
Jo, så men är det. Men
det har ju varit högre än så också.
Absolut, det har varit högre någon gånger också. Men samtidigt, det känns som att det finns många kandidater som kan ta hem den. Jag tycker det inte är osannolikt att Marcus Berg faktiskt kan springa kapp, men då måste IFK Göteborg som lag hitta en helt annan nivå än vad de har haft också. Ska ju sägas, ja, dessutom. Med den lilla diskussionen avklarad så är det väl bara att ladda för helgen. Vi har pratat om de stora grejerna, men vad ser ni mest fram emot? Vi börjar med dig, Josip.
Som jag var inne på innan, det är det som kommer efter helgen. AIK Blåvitt, men givetvis också Malmö-Djurgården. Jag tror att det kommer bli en, eller tror, jag är helt övertygad om att det kommer bli en match med extremt mycket känslor, både från läktarhåll och på planen. De här två lagen är, hur ska jag säga, de är inte så glada i varandra av flera anledningar. Dels konkurrensmässigt, men även på hur det har sett ut på planen, att det är hårt, det är aggressivt och det är ibland faktiskt direkt fult från båda håll. Så att det kommer nog snackas en hel del, och den som dömer matchen kommer nog ha en hel del att göra. Han kommer hamna i centrum oavsett vad som händer och hur matchen slutar, men han har nog en hel del att göra just där, att hitta en bra nivå och försöka att liksom, hur ska jag säga, hålla de här hetsborrarna och känslorna i styr. Så att Malmö-Djurgården jättekul, men AIK Blåvitt med allt vad det innebär på måndag.
Hugo, men känner du rätt, är det Halmstad-Kalmar du bänkar dig för på söndag, eller?
Den är helt klart en kandidat, men Malmö-Djurgården lockar ju mest. Sen så fastnar jag faktiskt lite för Norrköping-Örebro, det där semirivalmötet faktiskt också. Tycker jag är roligt, och framförallt se, kan Norrköping fortsätta kan, med Totte tillbaka och Adegbenro på topp och Levi i som börjar hitta form också, då kan det bli gå undan på parken.
Oskar är för bra för Örebro, ja, tror jag kommer sjunga sig på något sätt. Nu när man inte kan sjunga Kalle är för bra för Örebro som de gjorde förr på läktarna.
Är han det ens?
I alla fall enligt Norrköping-fansen så tyckte de den Kalle Holmberg huserade där en gång i tiden. En gång i tiden, så länge sedan var det ju faktiskt inte han.
Jag kan meddela att matchen mellan Malmö FF och Djurgården kommer dömas av Mohamed Al-Hakim. Så att vi har en hel del att se fram emot, både i domarinsats och kortväg, men även i spelväg. Så att det blir fantastiskt. Lördag 15.
Vi får också en domare som kan stå för sina beslut i efterhand också, tycker jag, i just Al-Hakims fall. Det är väl en av de liksom framstående från början, där med att verkligen förklara hur han resonerar i efterhand och sånt där, och bemöta media, tyckte jag i alla fall. Med det sagt så laddar vi bara för dig helt enkelt och tackar er som har lyssnat, och tack framförallt också såklart till Josip och Hugo för att ni var med här. På återhörande från den allsvenska podden med andra ord.
Bye.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Samuelsson.